Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Världens första land har röstat igenom att införa bitcoin som valuta. Vad fick BTCX-chefen Christian Ander att upptäcka bitcoin 2011 och Kinas krig mot just bitcoin fortsätter? Jag heter Mårten Andersson och ni är varmt välkomna till De kallar oss krypto, podden för dig som kanske har hört orden bitcoin eller ethereum någon gång eller rent av krypto och vill lära dig allt. Då finns vi här vid din sida och med vi, då menar jag mig själv då, Mårten Andersson som normalt är komiker och entreprenör men nu gör också en kryptopodd, ja. Tillsammans med min vän numera men också kollega Gunnar Harrius.
Ja, verkligen. Trevligt att höra.
Vad står på ditt visitkort egentligen?
På mitt faktiska visitkort som jag har delat ut till exakt noll personer så står det producent.
Producent?
Ja, men som sagt, det är inte så frekvent utdelat.
Nej, visitkort känns inte helt kompatibelt med 2021.
Nej, jag fick det min första dag på jobbet här. Så liksom var det som en present från min chef Jakob. Här är 1000 visitkort. Jag bara, gud, mitt arbetsliv öppnar upp sig. Vad mycket visitkort jag kommer kunna dela ut. Och sen dess har det hänt noll gånger.
Vad mycket nätverkande jag kommer kunna göra.
Exakt.
Det används bara på fyllan och på konferenser.
Jag tror det. Har du visitkort?
Nej, det har jag inte. Jag tryckte också jättesnygga visitkort till mitt produktionsbolag Knakade Brak Produktion en gång i tiden. För jättemycket pengar. De var lackade och det var liksom fler färger och allt möjligt. Jag tror inte någon av dem användes.
Man skulle vilja ha en sån, vet du, Rolodex där man har folks visitkort som man kan bara liksom plocka ut. Det är ju 80-talsdrömmen.
Jag tror jag har det i någon sån här byrålåda. Men man vet ju aldrig. Om man inte har skrivit en anteckning på vem personen liksom är eller vad man har pratat om, så är det ju ändå helt meningslöst. Ja. Det om det. Hur har din vecka varit?
Jo, den har varit bra. Vi lever ju i liksom...
Skräck.
Ja, skräck. Vet du.
Kryptoskräck.
Vi lever väl i kryptoturbulens, kanske man ska säga. Ja. Så att ganska mycket tid liksom, av min arbetstid och även min övriga tid går åt att liksom följa olika nyheter och se vad som händer. Mm. Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit, om man inte bara pratar krypto, så det har varit väldigt härligt att få tillbaka min familj igen. De har ju varit bortresta i Serbien i nästan 3 veckor.
Det lät som att de hade återvänt från de döda eller någonting.
Ja, men det känns nästan så. 3 veckor är väldigt lång tid när man har en 2,5-åring och en 11-månaders bebis och älskar sin fru. Mm. Fästmö. Men snart fru. Otroligt mycket spännande saker som har hänt i kryptovärlden den senaste tiden, och det ska vi naturligtvis prata om idag. Och vi har en stjärngäst som kommer vara här idag, äntligen.
Verkligen, det känns som jag säger det här varje vecka, men det stämmer ju också. Men vi har ett toppenavsnitt framför oss. Dels har vi såklart kryptoskola och nyhetssvep och massa härliga grejer. Men sen så är det också så att kryptolegendaren Christian Ander kommer hit. Han ska berätta om sin resa in i den här världen.
Ja, både sin personliga resa och även BTCX då, Sveriges äldsta kryptobörs. Hur den kom till och liksom varför man ska köpa där kanske och allt som händer i världen. Verkligen. Och hur det påverkar.
Verkligen så. Fullmatat som vanligt alltså, men först det här. Som vanligt har vi väldigt, väldigt mycket att ta tag i. Jag tänker, det är läge att ta in vår gäst som, om man kollar på videoversionen av det här, har suttit snällt bredvid tyst nu i liksom 10 minuter medan vi gjort 2000 omtag.
Ja, exakt. All respekt till det. Och också respekt för den han är. Det är egentligen nästan konstigt att han är med först i det tionde avsnittet. Men han får ju själv vara med i ett jubileumsavsnitt.
Visst.
Denne fantastiska man som ju är biomatematiker och kvantfysiker som hamnade i kryptovärlden. Och grundade Sveriges och en faktiskt av världens första kryptobörser. Väldigt stolt och glad att ha dig här. Välkommen hit, Christian Ander.
Tack.
Förlåt för alla omtag. Lever du?
Det är väldigt underhållande att lyssna och se på det.
Ja.
Så, ja.
Innan vi kastar oss in i kryptovärlden och allt vi vill prata med dig om. Jag har ju tänkt dig så här, om man har varit med så länge i krypto som du, sedan 2011, att man bor i ett slott liksom. Men du bor i tält, berättar du. Men hela min värld har raserats. Kan du utveckla det här?
Precis. Jag är väldigt enkel. Jag ser det som att jag tittar tillbaka på min historik. Jag var student i Lund. Jag tyckte om att liksom gå på nationer, dricka öl för 10 kronor och lunch för 25. Och någonstans är jag kvar i det mindsetet. Men jag gillar ändå det. Liksom det är enkelheten i livet. Det är det bästa jag vet. Det är att ta nakenbad i en sjö som jag hittar när ute liksom, på mina äventyr.
Men du har byggt ett kontorstält på riktigt. Det var ingenting som Mårten bara hittade på här.
Nej, precis. Det kommer komma bilder på det. Men jag gillar också den digitala nomada livsstilen. Ut i naturen, enkelt, förflyttningsbar och sen älskar jag att kunna sitta där och jobba och höra fågelkvittret i bakgrunden. Och nu har jag också två barn som springer runt och då har man ju också deras gälla små skrik. Mm.
Men och det här är ett sommarupplägg du har, att du liksom, ett liksom lite glamoröst tält är där familjen bor och där du har ditt kontor helt enkelt.
Ja, absolut.
Jag tycker det är fantastiskt, tycker du inte det, Gunnar, att så här, BTCX drivs från ett tält?
det var inte det här jag trodde när vi försökte först liksom kontakta Christian. Så här, vart pratar han ifrån nu? Jo, ett jävla tält.
Men jag älskar det, jag verkligen älskar det. För jag tänker ibland att när man håller på med finans, att det är lätt att tappa fotfästet när man, eller inte bara finans, men när man börjar tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Så att jag blir väldigt glad att höra dig berätta de här sakerna.
Ska vi bara säga en sak för full transparens. Du är ju då grundare av Gobit och BTCX och du är fortfarande styrelsemedlem där. Ni sponsrar ju den här podden och vi kan säga att det här är liksom, vi hade ju garanterat bjudit hit dig ändå, men det här är ju liksom en del av ett sponsringsbelägg, så har vi det liksom sagt och fullt transparent liksom redovisat, kanske man ska säga.
Ja. Och en av många saker som vi vill prata med dig om såklart, Christian, eller vi kanske ska börja med det. Hur kom du in i krypto där 2011 och bitcoin?
Ja, det var mycket av en slump. Min också bakgrund från universitetet var att jag gillade teknik och som du tidigare sa att jag jobbar liksom inom bioinformatik och kvantfysik. Och där är det ju mycket algoritmer och det är programmering och det är sånt. Så att när jag hittade bitcoin på ett open source-möte så förstod jag, liksom, jag gillade tekniken på en gång. Och det här var ju 2011, då det fanns inte så mycket mer än teknik och ett glatt humör.
Vad är ett open source-möte för någonting?
Ja, men det är en plats, oftast en liten lokal, där entusiaster träffas som håller på med open source, delar idéer, delar kod, delar projekt med varandra, där man bygger framtiden. Och det var mycket riktigt där, för min del, bitcoin började byggas i liksom den svenska infrastrukturen.
Mm. Och open source, det är liksom kodning som alla kan ta del av och skriva om, typ.
Ja, precis. Och bitcoin är ett open source-projekt.
Just det.
Och det är det som jag också brukar nämna när många säger att men det finns ju bättre projekt än bitcoin och många, många kryptokloner. Och det beror just på att bitcoin är open source. Det förmanar folk att kopiera, pröva, experimentera och bygga vidare. Så att det är ett synsätt som jag alltid har anammat och tycker är bra.
Och den då som gjorde den här kodningen var ju Satoshi Nakamoto. Tror du att hans idé var just att för att lämna det öppet för att inte
för att folk skulle kunna titta på det och sen kanske vidareutveckla det över tid, eller?
Absolut. Jag säger som att det här är ju ett bidrag till mänskligheten i stort. Det är ingenting som han vill äga eller hon eller de vill liksom slå mynt av på eget sätt. Sen så, tekniken i sig var ju, den har ju liksom en ekonomi i sig, att ju tidigare det är, desto större sannolikhet är att du kommer in billigare, om man ska säga det ekonomiska. Och det kommer också flyta in på det ämnet som vi ska prata om lite senare, om El Salvador. Mm. Men det gör ju att early adopters gynnas ju extremt mycket när sådana här saker växer.
Mm. Hur pass, jag menar, 2011, vad betalade du för dina första bitcoins?
Nej, men... Jag är teknologist, så att jag köpte inga bitcoin, utan jag satte igång och mina på min dator första dagen jag hittade tekniken och tyckte det var kul. Jag kunde öppna upp ett terminalfönster på min dator och skicka transaktioner. Jag hade ju ingen kompis att skicka det till då, så jag skickade ju mellan mina datorer.
Okay, bara se att det funkade.
Ja, precis. Men det var ju helt mindblowing för mig. Jag höll på med BBS och modem och drev en jättestor, alltså innan internet, en BBS-system i Stockholm tidigare. Så jag gillar ju liksom kommunikation, och det här fattar jag liksom att, nej, men det är ingen motpart här. Det jag skickat till ett nätverk som klärar och sätter det här automatiskt. Och jag tyckte det var jättefascinerande.
Vi har bara doppat tårna i din kryptohistoria. Vi kommer återkomma till den. Men först, Mårten, så skulle jag vilja att du ger mig ett nyhetssvep.
Vi börjar såklart med den historiska nyheten att El Salvador blir det första landet i världen att acceptera bitcoin som officiellt betalningsmedel. Den salvadoranska kongressen röstade natten till onsdag igenom ett förslag som innebär att bitcoin blir officiell valuta jämsides med US dollars och att alla banker måste acceptera betalning i kryptovalutan inom 3 månader. Så här sa El Salvadors president Nayib Bukele under den historiska omröstningen då han medverkade i en intervju på Twitter Live.
Using bitcoin, accepting bitcoin is going to be a mandate. So it's not like if you go to a McDonald's, they cannot say, we're not going to take your Bitcoin. They have to take it by law because it's a legal tender, just like any other currency in any other part of the world. So if you, for example, if you go to Mexico, they have to take your pesos. It's not like they will say, I'm not going to take your pesos. You have to pay me with dollars. They have to take the pesos because that's the legal tender in Mexico. So in the case of El Salvador, Bitcoin is going to be legal tender just as the US dollar.
Idag är El Salvador främst ett cash-samhälle, alltså kontanter, och 70% av alla medborgare saknar tillgång till ett bankkonto. Och enligt landets president Nayib Bukele har man nu målet att skapa en modern finansiell infrastruktur samtidigt som man vill underlätta för de medborgare som lämnat landet att skicka pengar hem till släkt och vänner i El Salvador. Bukele har också dagarna efter det här beslutet presenterat nya förslag för hur mining skulle kunna bedrivas i landet. Och på Twitter så skriver presidenten att han har uppmanat sina ministrar och ingenjörer att undersöka möjligheten till att använda energi från landets vulkaner för att bedriva mining. En energi som i så fall skulle vara väldigt miljövänlig. I veckan kom domen mot de 2 män som stod anklagade för att ha rånat ett par norr om Stockholm på bitcoin. Det var i februari i år som 2 män utklädda till blomsterbud tog sig in i parets hem och under våld och dödshot tvingade det en av dem att föra över 6,2 bitcoin, idag värda ungefär 2 miljoner kronor, till okända konton. Jan Olsson, som är kommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum, säger till Svenska Dagbladet att bitcoin blivit allt mer attraktivt för kriminella och han tror att den här typen av rån kommer att öka. Straffen för de 2 männen blev 3 år och 4 månaders fängelse för grovt rån. Till sist, Kina. Bitcoin-regleringarna i Kina blir allt fler. I onsdags blev Qinghai det senaste i raden av provinser att bannlysa så kallad miningverksamhet. Det rapporterar flera medier. Enligt Forbes kom beskedet bara timmar efter att Kinas Google-motsvarighet Baidu och sociala mediejätten Weibo börjat blockera sökningar relaterade till landets största kryptobörser. Det här är den tredje kinesiska regionen som förbjuder mining, och enligt officiella dokument handlar förbudet om att minska regionens energikonsumtion. I Shanghai har mining bedrivits av en kombination av vattenkraft och kolkraft, något som har kritiserats utifrån ett miljöperspektiv. Ja, Christian, vi börjar väl med de glada nyheterna, de historiska nyheterna. Vad är din känsla kring El Salvador och det som händer och har hänt?
Ja, men det är jättestort. När jag lyssnade på det här för första gången 2 dagar sedan, så jag blev lite tårögd. Det, på något sätt så har det varit en lång resa för mig, jag hållit på sedan 2011, och min vision har ju hela tiden varit att det här kommer bli vår världsvaluta. Sen hur resan dit kommer se ut är det ingen som vet, och alla utmaningar både för bitcoin men också för världsekonomin att anamma en öppen teknik som bitcoin är. Och det här visade ju bara på ett ytterligare ett steg. För mig är det lite oväntat att det kommer just nu. Det är ju såklart väldigt välkomnande, men det är ju jättestort.
Varför är det förvånande att det kommer just nu?
Jag trodde att fler centralbanker skulle börja använda bitcoin först, inte ett helt land. Redan förra året, 2020, så började en centralbank att lägga bitcoin på sin spreadsheet. Och det var ju Irans centralbank, och de har gjort flera olika uttalanden och regleringar kring detta. Och det är ju just för att undgå eller liksom säkra sitt kapital mot dollarn, alltså en hedge mot dollarn. Och det är ju även sanktioner då som USA lägger ut till olika länder gällande det där. Och jag tror att den vågen skulle komma först, men nu blir det som att båda de fenomenen kommer nu ske parallellt. Vilket det intressanta är att det kan ju bli en så kallad FOMO, alltså de centralbanker och länder som först går in på bitcoin-standarden, de kommer in till ett betydligt lägre pris och kommer få en ganska bra värdeutveckling på dem.
Hur stor grej är det här? För att det är så här, El Salvador, det är ett litet land. Första anblick kanske man kan tänka att så här, ja, vem bryr sig? Det är liksom en pytteliten liksom centralamerikansk republik som dessutom, som du sa Mårten, är främst ett cash-samhälle just nu. Så här, hur stor grej kan det här bli?
Det är jättestort. Jag jämför ju nu med ett annat liknande land som är ungefär lika stort, som var ungefär lika fattigt som El Salvador var för 50 år sedan. Och det är ju då Singapore som är världens rikaste land idag, alltså per capita. Och de har gjort en liknande resa. Det var en ledare som tröttnade på korruption och sa nej, nu jäklar, nu kavla upp ärmarna och gör någonting åt saken. Och det var ju bara en djungel, och nu är det ju liksom ett av världens rikaste länder. Och nu tror inte jag att El Salvador har samma resa framför sig, men det är mycket likheter. Det är en driven president som vill ta an korruption, använder sig av modern teknik och vulkaner. Jag tycker att det är väldigt humoristiskt att man säger att vulkaner är ren energi. Det är fruktansvärt, alltså det sprutar ut allt möjligt skit. Å andra sidan, det är ingenting som vi kan kontrollera över, så varför inte använda den energin då?
Nej, men det är lite så man tänker snarare. Exakt, det är inte typ så att vulkaner är det renaste vi har, utan det är väl så här, de kommer ändå bara fortsätta brinna, vad ska vi göra? Det är ju, jag vet inte om du hörde det, en vulkan. Så att,
nej, men det är jättestort. Jag tror att det här kommer sätta skruv i många liknande länder som inte har en egen valuta. Alltså El Salvador har ju inte en egen valuta, de kör ju dollarn då. Och vad jag hör så är ju de inte helt nöjda med USA, utan USA sätter ju krav på El Salvador just för att de har den beroendet av USA. Och där har då presidenten tröttnat på att nej, men vi vill inte följa USAs pipa hela tiden, utan vi är ett suveränt land och nu gör vi någonting åt saken. Och det här är en motreaktion på den monetära sanktioner och krav som USA faktiskt har i stora delar av världen.
Vart ska vi härnäst liksom? Vad ser du i spåkulan?
Det kommer bara fortsätta. Jag tror att alla de länder som idag har en dålig nationsvaluta, alltså Venezuela och Argentina, är ju ypperliga exempel. Sen så kanske inte de, nu vet inte jag riktigt vad de har för styre där, men det kan ju bli så att folket inser att vi vill mycket hellre ha bitcoin som valuta som faktiskt ökar 200% årligen i värde, i snitt i alla fall, jämfört med en valuta som minskar 200% i värde varje år. Men det, det handlar ju också om vad liksom regeringarna världen över vill ge till sitt folk.
Och, men förlåt, nu går praktiken i mig här. Alltså så här, det är såklart extremt opraktiskt att ha en valuta som tappar 200% i värde om året. Det är väl också, om vi ska vara ärliga, extremt opraktiskt att ha en valuta som ökar 200% i värde varje år. Det gör ju liksom...
Ja, du kommer ju inte kunna köra... en monetär policy så som du har när en egen valuta. Så jag tror ju fortfarande att du kommer behöva två valutor. Jag tror om alla länder i världen skulle övergå till bitcoin som en valuta, så kan man ju inte använda så mycket valutaverktyg för att påverka ekonomin.
Nej.
Så det tror jag inte kommer hända. Men jag tror att det kommer vara som en hedge mot andra valutor. Om nu den nationella valutan tappar 200% om året, så vill man ju nog hellre ha en som ökar. Men där ser jag, kan de inte lägga in Sverige som en valuta? De får prata med Ingves lite och den är ju ganska stabil. Mm. Nej, men det tror jag, att man använder bitcoin som ett sparkonto, men inte som ett spenderingskonto.
Så det är väl det här som man pratar om, store of value, alltså mer då kanske överfört, snarare än liksom liknelsen pengar, så liknelsen guld man brukar använda när man pratar om store of value. Är det lite det du är inne på?
Ja, precis.
Det var ju sista dagen på Miami Bitcoin Conference som på den största scenen som Jack Mallers gick ut och då presenterade det här tillsammans med presidenten. Och han har ju ett bolag som gör har en teknik för att göra pengaöverföringar som inte kostar någonting.
Mm.
Alltså noll.
Mm.
Så att, bara så jag förstår här, när vi pratar om hedge för El Salvador och så, men de kommer ju också använda bitcoin eller satoshi som man så vill, men som betalning ju.
Jag tror ju kanske inte att det är det som kommer driva adoptionen, utan det är ju de har ju ungefär 25% remittance av pengar från USA, alltså från El Salvadorier i USA som skickar hem pengar, och det är ju det som är hotat. Det är ju det som USA eventuellt vill försöka blockera. Och då säger de, bra, men då går vi över till bitcoin istället. Sen sa El Salvador själva, de verkar inte ha en egen konto hos Federal Reserve. Utan de har ett vanligt Swift konto där de skickar dollar. Så att de är ju väldigt... oinkopplade i det finansiella systemet. Så jag tror att bitcoin blir ju, är det stora, en väldigt, väldigt bra integration till resten av världen. För man får ju komma ihåg att bitcoin är en av de få valutorna som har en valutakurs mot alla andra världens valutor. Det är inte många valutor som har det. Och sen ett eget nätverk. Sen Jack Mallers har ju då en skalningslösning ovanpå bitcoin som gör att det blir nästintill gratis. Och det behövs ju om man ska göra McDonald's-köp. Sen om hur det kommer se ut, eller om de växlar, liksom, om alla kommer ändå sitta med dollar och växla, men de kör remittance med bitcoin. Det får vi se vad marknaden tycker om.
Remittance, det är alltså återinföring av pengar i landet, alltså folk som skickar hem.
Ja, precis. Pengar mellan länder. Många, ja, exakt.
Vi kan ta ett klipp från just Jack Mallers och Miami Bitcoin Conference, där han förklarar en av fördelarna med det historiska som nu har hänt.
Jim Bear's never had a savings account, but he's got a hardware wallet. Jim Bear saw that this is financial inclusion, that this is a network and a monetary system that doesn't hold any bias, and there's no intermediary that could tell him that he's not allowed. Remittance was free. Remittance was instant. And in real time, we were improving the GDP of the country.
Apropå Jack Mallers, så skrev ju han också att han hade blivit kontaktad via direktmeddelande på Twitter av någon rådgivare till presidenten i Colombia.
Mm.
Så, och flera andra länder i Centralamerika har nu ledande politiker har precis som presidenten i El Salvador bytt profilbild till laserögon. Alltså, viktigt helt absurt om man skulle tänka sig Stefan Löfven med laserögon eller Stefan Ingves.
Ja,
men det är nästan så att man, det blir lite inte cirkus ska jag inte säga, men det någonting bubblar ju verkligen i det. Och laserögon då är ju när man någon slags liksom verkligen är pro bitcoin och är på djupet, har förstått och ser en framtid i det. Men som sagt, alltså, det verkar bubbla redan nu i andra länder. Så det kanske är just där du sa, fear of missing out, FOMO. Det man själv känner när man eventuellt har sålt och sen börjar det stiga och så vill man in igen. Och nu pratar vi inte om enskilda traders, utan nu pratar vi om nationer här. Mm.
Det är jätteintressant såklart. Och det jag har sett är ju, det är ju inte presidenterna själva i de här länderna som har satt laserögonen, utan det är ju förvisso högt uppsatta politiker och sådär, men det signalerar ju att det finns en vilja att utforska det här. Och jag tror att vi har ett globalt monetärt transformation som sker, alltså med alla kryptovalutor och alla blockkedjor som finns, och nu är alla centralbankspengar som diskuteras. Så att jag tror att nu är det liksom, jag vill inte säga Pandoras box, men nu är alla din chokladasken öppnad. Så nu är det bara att välja. Vill du ha hasselnöten eller nougaten? Eller
vill du öppna det här locket till det nedersta lagret och se att det finns ingenting kvar?
Ja, precis. Donald Trump har varit där och upp alla den.
Exakt. En annan sak då, för att backa bandet lite grann till din personliga story snarare än bitcoins. Så hur gick du från när du höll på minade då bitcoin och annat till att bli entreprenör, får man väl ändå säga, och då starta upp BTCX? Mm.
Det problemet som jag stötte på sen när jag väl bestämde mig för att köpa ett par bitcoin var ju då att för det första så fanns det ingen bra handelsplats i Sverige och inte ens i Europa. Inte vad jag kunde hitta i alla fall, utan den som jag hittade fanns i Japan. Och då fick jag genomföra en utlandsbetalning till ett företag i Japan, och det var ju extremt krångligt. Kostade mycket pengar och tog lång tid. Och då, jag är en big fan av en metod som utvecklades av Toyota som heter Lean. Och då hade jag på något sätt kommit in och lyssnade på en ljudbok som hette The Lean Startup. Så då hade jag den med mig i bakhuvudet när jag gjorde mina första bitcoinköp, och så tänkte jag så här, nej men det här måste ju kunna gå att göra enklare.
The Lean Startup, för oss som inte vet vad det är, går det att sammanfatta det i ett par meningar vad det är för någonting?
Ja men absolut, det handlar egentligen om att försöka lösa ett problem så enkelt och snabbt som möjligt, och att på den vägen göra fel snabbt. Alltså om du har en idé, du prövar idén, klarar du av det, eller lyckas det eller inte. Och genom att fail fast då, så förstår man, då har man en ganska snabb inlärningskurva. Så att jag bestämde mig för att bygga en tjänst.
Så Toyota körde typ utan däck? De bara, det här funkar inte.
Precis. Nej, vi prövar med cement. Nej, det funkar inte. Gummi? Ja.
Ja.
Ja, men ungefär så. Så att jag bestämde mig ju för att nu måste jag ju bygga en produkt där man enkelt och snabbt kan köpa bitcoin och se om det lyckas. Så att jag tog ju en WordPress-installation och hackade den lite. Kodade POP. Och såg om det fanns något intresse. Och det här gjorde jag ju på väldigt kort tid.
Var befinner du dig i livet nu? Liksom, så här? Du har köpt lite bitcoin via, är det Mt. Gox? Eller
den här, Mt. Gox, ja, den här, exakt.
Infamous kanske man ska säga, bitcoinbörsen som försvann plötsligt. Var befinner du dig liksom, när du är så här, okej, det här är uppenbarligen för krångligt, jag skulle behöva göra någonting enklare. Har du ett jobb?
Hur gammal är du?
Ja.
Ja, det här var ju 2011, så att nu ska jag säga hur gammal är jag. Jag är 42.
Så 32 då?
Ungefär. 32. Ja, men precis. Jag hade studerat klart och påbörjat högre studier, alltså doktorandstudier i Uppsala. Så jag var ju på väg ut i arbetslivet, kan man säga. Och letade efter min plats och var inte helt nöjd med att vara doktorand i Uppsala. Absolut inget fel med Uppsala och där jag var. Jag älskade det. Men jag ville också ut i världen och se vad finns det för spännande. Så det var ju min start på karriären, kan man säga.
Hur går det från att liksom sitta och hacka en WordPress liksom protokoll till att sen faktiskt liksom få igång vad som blir en börs?
Ja, det är återigen lean startup. Man bara prövar och experimenterar och ser vad som funkar. För min del handlade det bara om att få upp sidan. Skrev en rad på ett Bitcoin Talk-forum. Och det var ju på den tiden så fanns det egentligen bara ett forum där bitcoiners pratade med varandra. Och då fångade folk upp det och prövade tjänsten. Och sen så tog det ett par månader och någon gjorde en recension av btcx.se då, som det hette på den tiden, på Flashback. Och då tog det fart. Jag kände faktiskt inte till Flashback själv på den tiden. Men från över en natt så ökade mina volymer med 400%. Och jag bara, okej, nu händer någonting.
Du måste vara den enda i världshistorien som har en positiv Flashback-historia. Jag vill inte ens läsa trådar om mig själv. Men du, förlåt, kanske en otroligt korkad fråga. Men ibland så är det därför det är min roll.
Det är allas vår roll här i livet, tror jag.
Och det är hur... Jag menar, om du sätter upp den här då, hur säljer du bitcoin? Du måste väl ha bitcoin själv för att sälja? Och du hade kanske två stycken då, eller hur funkar det? Liksom, kopplar du upp det mot någon större?
Var fick du alla pengar ifrån?
Jag tog studiebidraget.
jag fattar faktiskt inte.
Nej, men det var precis så det var. Jag hade ett litet sparkapital från mina studenter och jag hade ju ändå fått lite lön från min doktorand i Uppsala. Jag hade förvisso minat bitcoin, men det var inte de pengarna jag använde, utan jag satt med dollar på Mt. Gox helt enkelt. Så att när någon skickade in pengar, och det här var också innan Swish, så att det var ju banköverföringar. Så att jag hade ju bankkonton i alla svenska banker.
Okej, så bara så här, hur såg, om jag skulle köpt på BTCX 2011, hur hade jag gått iväg och vad hade du gjort då?
Du fyllde i helt enkelt, du gjorde en köporder och fick ett bankkonto och en betalningsreferens. Det var väldigt manuellt, så loggade du in på din internetbank och gjorde den här överföringen med den här betalningsreferensen. Och sen plingade det till i mitt system och skickade jag ut bitcoin. Och så vissa av de här stegen var automatiserade, vissa var manuella, just för att om det skulle ske ett security breach, att det inte skulle kunna försvinna några bitcoin.
Och var fick du bitcoin ifrån? De hade du i din tur köpt?
Precis, i och med att det tog så lång tid att skicka pengar till Japan så hade jag ju redan gjort det. Så att jag satt ju med en buffer, en likviditet i Japan i dollar, och så fort jag fick in SEK på mitt bankkonto så växlade jag dollar till bitcoin. Och bitcoin-transaktionen gick ju, på den tiden var ju de momentana, inte för att de har blivit långsammare nu, men då var det inte så mycket snack om att man behövde vänta på confirmations.
Okej, så man kan säga att du liksom, nu drar jag siffror i luften här, men liksom du hade 100 000 kronor i dollar på Mt. Gox, och när du fick in 1000 kronor på ditt konto i Sverige så tog du 1000 kronor extra i dollar då, så att säga, på Mt. Gox, köpte bitcoin, fick det skicka till dig, du skickar ut det till mig.
Yes, lean startup.
Very lean. Ja. Det är bara att gå hem och göra kids.
Verkligen. Ja. Okej, och finns det något liksom ögonblick där du tänker typ så här, ja, vet du vad, det här kanske är någonting jag faktiskt skulle kunna ha som jobb typ, och inte bara hålla på med vissa av mina doktorandstudier?
Jo, men när volymerna ökade 400% så insåg jag att, nu kör jag på det här. Och då fick jag starta eget bidrag, så att man kan säga att BTCX är statligt finansierat från början. Och då började jag helt enkelt se efter vilken är min första anställd.
Vad sa de på starta eget bidrag kursen eller när du började berätta vad du skulle investera i? Ja, det är typ det.
Det är Arbetsförmedlingen, de har ju någon konsult. Nej, men det var ganska kul. Jag berättade vad jag höll på med och vad jag skulle göra, och att det fanns ett nytt finanssystem som heter Bitcoin. Och 2011 då var jag nyutexad halvdoktorand och väldigt entusiastisk och gillade open source. Så han såg ju en glad entusiast. Men han hade precis haft ett väldigt dåligt möte med sin bank.
Hör så?
Ja, det
så märkligt. Du kom som messias?
Ja, han bara garva och bara approve. Just för att han såg också den här vinklingen att det är ett alternativ till banksystemet, precis som El Salvador ser det som också.
–2011, det här är ju en svunnen tid på många sätt i kryptosvängen. Kan du liksom karakterisera det här, hur kryptovärlden såg ut 2011 överhuvudtaget?
Absolut. Den var, jag skulle säga, betydligt mycket enklare i och med att bankerna kände inte till vad det var. Stater och myndigheter kände inte till vad det var, så att det var ju verkligen en blue ocean och allt var möjligt. Och innovation och experimenterande och... Du kunde ju egentligen bygga finansiella tjänster precis hur du ville. Nu fick man ju inte göra det ändå, för lagarna fanns ju också reglerat på den tiden. Men det var ingen som förstod att de implikationerna skulle komma eller fanns. Så att det var ett väldigt glatt, entusiastiskt community där man delade alla idéer med varandra. Och det var också den här tiden... innan den första altcoinen kom också. Så att det var ju, eller det hände ju typ det året. Jag kommer inte ihåg exakt när Litecoin kom, men det var ju många utvecklare. Man satt på chattforum och skrev. Nu är det ju Telegram som alla skriver på, men det är så otroligt mycket finansiellt nu. Allt handlar om tokens och det ska vara investeringar och det är miljon...
Men när du sitter där, liksom, du har fått den här 400% ökningen via flashback av alla ställen liksom, och känner att okej, det här är någonting du kan göra. När du liksom, där och då, vad tänkte du att det här kunde bli best case scenario liksom?
Nej, jag tror inte jag riktigt tänkte på det. Utan jag gillade tekniken och idén och egentligen ideologin bakom. Att jag tycker att världen förtjänar ett öppet finanssystem.
Det finns ju både fördelar och nackdelar såklart med allt i livet. Och så även inom bitcoin och krypto. Vi har pratat mycket och av alla de frågor vi får till de kallar oss krypto så handlar ju väldigt många om just, ska jag välja cert, alltså certifikat, eller ska jag välja riktiga bitcoins och ethereum? Du och jag pratade ju på telefon och jag tyckte jag vet inte exakt om du minns vad du sa då, men jag frågade just så här, vad är eran USP så att säga på BTCX? Alltså varför ska, om skattefördelarna är så många, i alla fall idag, på ett investeringssparkonto, varför skulle jag handla riktiga bitcoins hos er? Mm. Och du minns säkert det, men jag vill gärna att du berättar det.
Det snabba svaret är att med riktiga bitcoin så äger du också tillgångsslaget på en gång. Alltså du har full exponering utan att ha någon mellanhandsrisk. Du kan också använda dina bitcoin i ekosystemet. Det vill säga om du vill spekulera eller investera eller använda i någon annan valuta eller någon annan blockkedja eller i en DeFi-produkt. Det som är enkelt med ett certifikat är just att du bara går in till din nuvarande liksom mäklare och köper. Men det man bör tänka på då är att du har flera mellanhänder där. Du har dels din mäklare, sen har du den som givit ut certifikatet. Och det är ju de som hanterar den underliggande tillgången. Och om det skulle bli något fel där så blir du också av med hela din investering. Nu tror jag inte att det kommer hända, men det kan hända. Och under en längre period, låt säga att du vill göra en investering på kanske 5-10 år eller du vill kanske köpa en bitcoin till dina barn och då vill du ha den investeringen kanske 20-25 år. Då skulle jag absolut inte att rekommendera ISK. Dels för att du har en årlig skatt på den och som kan då förändras över tiden nu, beroende på hur liksom skatteläget förändras i Sverige. Utan ISK ser jag som att använder kortsiktigt, använder på till exempel nu när vi har en stark uppgående trend, använder det året just för att förenkla skattesituationen. Men de mer långsiktiga sparandet bör du ha i riktiga bitcoin.
Mm. För att en blockkedja lär ju förmodligen vara kvar, men kanske en nätmäklare eventuellt inte är. Sen vet man ju inte, det ligger på förslag nu, många som är upprörda kring att höja skatterna på investeringssparkonto. Vi vet inte vad som händer än, det finns upprop mot att det här inte ska hända. Så vi får väl se och återkomma till det. Jag tror att vi ska börja ta några lyssnarfrågor faktiskt. Men innan dess så är det dags för Kryptoskola, som idag handlar om det här.
Kryptoskolan, lektion 10. Proof of stake. Man pratar ofta om bitcoins energiförbrukning. Det är omdebatterat exakt hur mycket energi som går åt till bitcoin. Men alla är ändå överens om att det som slukar all energi, det är säkerställandet av bitcoins blockkedja. Alltså den teknik som bekräftar att allting går rätt till på kedjan. Just bitcoin använder sig av något som kallas för proof of work. I korta drag så kan man säga att när ett nytt block ska bekräftas som äkta, så måste en miner eller en gruvarbetare, eller snarare en gruvarbetares dator, lösa ett kryptografiskt problem. Man kan tänka på det som att det är, säg, 10 000 datorer som tävlar om att försöka lösa en svinsvår sudoku på kortast tid. Det här är en av mekanismerna i proof of work, och det gör att massa onödig energi går åt, eftersom att massa datorer kommer ju inte att klara att lösa det här tillräckligt snabbt. Men det finns andra sätt att säkerställa en blockkedja. Proof of stake, uppfunnet av bitcoinforum-användaren Quantum Mechanic, i ett sätt som till exempel blockkedjan Cardano använder sig av. Istället då för att massa människor ska tävla om vem som har mest datorkraft, så funkar proof of stake som ett lotteri. En användare väljs ut som får bekräfta, alltså validera, blocket och transaktionerna i det blocket, och får som belöning transaktionsavgifterna. Vem som får äran att göra det här arbetet, och alltså också få belöningen, bestäms utifrån hur mycket pengar olika användare satsar. De lägger alltså in en stake. Man kan säga att du erbjuder till exempel 10 coins som deposition, en garanti för att du kommer göra jobbet bra. Om du godkänner en transaktion som en annan validerare senare visar är felaktig, ja, då blir du av med de här pengarna. Du har alltså ett ekonomiskt incitament att göra bra ifrån dig. Ju mer pengar du är beredd att satsa i deposition, desto större chans är det ju att du kommer få validera blocket, och ju större incitament har du att inte försöka blåsa alla. Det här systemet gör att det bara är en person som validerar varje block, och det förbrukar därför betydligt mindre energi.
Vår underbara kollega Åsa Secker. Christian, vi ska ta lite lyssnarfrågor. Jag tänkte bara först bara avsluta lite det här med BTCX-historia och sådär. Mm. Nu sa du att du inte hade någon sån här perfekt vision för vad du trodde att det skulle bli och sådär. Men jag tänker att någonstans har du väl tänkt någonting. Har det blivit som du trodde att det skulle bli, om vi säger så?
Ja, men det har det varit. En del av liksom förhoppningarna skulle ju då vara att BTCX skulle vara motorn mellan den svenska valutan och bitcoin. Och det är vi ju på sätt och vis idag. Sen så kan den motorn bli ännu tydligare. Så det är där i visionen att vi ska ju vara integrerade med alla svenska finansiella banker och företag. Och det, ja.
Ja, men hur går det? Därför att, som sagt, vi får ju mängder av frågor hit till de kallar oss krypto. Man allra helst ringer in, man kan mejla också, men man har mycket större chans att få med frågan om man ringer in. Men många av dem har ju handlat om en enorm besvikelse över just svenska banker som inte ens tillåter dem då att handla i krypto på olika sajter. Kanske inte nödvändigtvis just då svenska eller till exempel BTCX. Men vad möter du när du träffar bankerna?
Det är väldigt blandat. Tänk på att en bank är ju tiotusentals människor. Men det är ju trots allt ägarna till banken som sätter stämningen liksom i styrelse och ledning. Och jag tror att i Sverige tyvärr så har många ägare till banker tagit en restriktiv position. Och det behöver inte vara en uttalad strategi, utan jag tror att det här är någonting nytt, det är främmande, vi vet inte hur vi ska hantera det, och därför tar vi ett steg tillbaka.
Återigen tillbaka på utbildning som du pratade om tidigare på den.
Ja.
Hur har liksom, det är en fråga vi fått på Twitter, hur har liksom tongångarna varit mellan er och de vad ska man säga, gamla bankerna?
både bra och dåligt. Vi hittar ju väldigt många fans inne på bankerna, och i många banker så har vi liksom pratat direkt med ledningsgrupperna, och de är ju positiva till det här. Sen så har ju de också sagt att vi måste ju lyssna på hela banken, och då har man ju kommit till riskavdelningarna, och där slår ju de på varningsklockorna och vet inte hur du ska hantera. Och om du sitter då med en bank där riskavdelningen inte vet hur de ska hantera det här, då kan ju inte ledningen bestämma att men vi gör det ändå. Så det är ju riskavdelningarna på bankerna som behöver utbildas. Och jag tror också lite det som El Salvador gjorde då, att det här är mandatory. Ni måste utbilda er. Och staten hjälper er med den utbildningen. Det är ju ett steg att göra. Sen kanske jag personligen är emot att ta en sån väg. Jag tycker ju hellre att man gentemot en bank ska hitta en affärsväg som gynnar båda. Och det är det vi hoppas
på. Finns det inte också lite... Nu gissar jag fritt här. Men om jag skulle liksom drivit en kryptobörs, hade jag kanske varit lite kluven till det här med de gamla bankerna. Så, och säg att liksom jag på Handelsbanken skulle kunna köpa bitcoin på en sekund. Liksom, att de skulle kunna erbjuda, verkligen liksom omfamna hela den här världen. Då skulle ju ni plötsligt ha en jättekonkurrent på halsen.
Det är just därför vi vill vara Handelsbankens motor. Och det är det som är vår strategi. Att vi vill ju bli de europeiska bankernas kryptopartner. Så att då går vi går inte den här vägen att vi blir en egen bank och konkurrerar. Det är absolut...
Det blir ett komplement.
Men vad säger att, ja, liksom då, att de inte skulle kunna skapa en egen klon av er, så att säga?
Det kan de göra, men vi har ju snart 10 års erfarenhet och har snurrat transaktioner i alltså hundratals olika blockkedjor. Det finns... Alltså det, jag tror inte det finns ett annat bolag som har den erfarenheten i världen idag. Och det är självklart någonting de måste lära sig, men det behöver ju de inte bygga helt själva heller.
Cool.
En fråga till. Joakim undrar, hur påverkas BTCX av fallande priser på krypto? Alltså, är ni priskänsliga på något sätt? Liksom?
Vi är ju känsliga av hur marknaden växer eller krymper. Priset i sig är ju inget tecken på att... om priset går ner så betyder inte det att kryptomarknaden krymper, även fast liksom market cap för bitcoin går ner. Utan det är alldeles beroende på hur folk reagerar. Och så när bitcoin rör sig kraftigt neråt så säljer ju mycket, många. Och även många går in och köper.
Just det. Men ni tar ju procent på transaktionssumman i kronor, antar jag.
Ja.
Så att värdet på en bitcoin spelar inte så stor roll då?
Nej. Det spelar ingen roll.
Jag vill bara göra en liten personlig reflektion. Och det har ju varit några skakiga veckor. Lite drygt en månad. Där jag har ju ganska, även om jag är ny i krypto, hyfsat djupförankrad tro på framtiden. På kort sikt så absolut, det är bumpy just nu. Men på lång sikt så verkligen tror jag på det. Men det jag tycker är så fint med den här podden är ju att varje gång vi har en gäst, oavsett om det är en gäst eller ett orakel, så blir jag så lugn. Jag bara känner så här, nah, det känns bra. Så det var en liten personlig reflektion. Christian Ander från BTCX och GoBit, det har varit jätteroligt att ha det här och höra alla dina tankar och historier kring krypto.
Och varmt välkommen tillbaka.
Tack.
Ja.
Jättetrevligt.
Nästa vecka, då har du koll, Gunnar, här, vad är det som händer nästa vecka?
Det kommer handla om mining nästa vecka. Ett litet temaavsnitt på hur det funkar. Jag tror att mining-legendaren Sam Cole kommer hit. Jag vet om det namnet säger någonting. Kanske inte värt att pusha på, men...
Men det blir en mining-special, och jag skulle också vilja, jag har ju lobbat lite här på redaktionen för att jag också skulle få in någon, lite som Christian gjorde, någon som sitter hemma och typ minar med brödrosten i stort sett.
Just det.
Så att man får aspekter av det, inte bara någon som kanske har en serverhall som är gigantisk, utan även mindre. Har ni några tankar, idéer eller så, frågor kring mining, hör av er till oss. Vi finns på sociala medier där vi heter De kallar oss krypto. utom då på Twitter där vi heter DKO Krypto.
Precis.
Och framförallt så kan man ringa in sina frågor.
Ja, och då är det 010-750-0981. Vi blir så glada när ni ringer. 010-750-0981.
Och vi hörs om ni vill nästa vecka. Vi som säger hej då och tack är Christian Ander, Mårten Andersson och Gunnar Harrius.
Hej då.
Hej då.
Hej då.